Då läser jag predikotexten, Efesiebrevet 1 och de första två verserna på sidan 1740. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord. Ja, som Jona nu har sagt redan, så när vi går in i Efesierbrevet här så gör vi det för att stanna kvar länge. Och jag måste säga att det finns ingen plats där jag hellre skulle vara. För hela brevet, alla de här sex kapitlen, är guld från början till slut. Och jag skulle kunna ägna en ganska god stund åt att citera kända teologer som har kallat det här brevet för fina saker. Paulus krona och klimax, säger någon. Och jag skulle kunna berätta om personer som har fått sina brev, sina liv förvandlade genom det här brevet. Och om församlingar som har upplevt reformationer just därför att de har läst det här brevet. Och för mig personligen så har det här brevet alltid haft en alldeles särskild plats. Från att jag var tonåring och fascinerades av den andliga kampen i det sjätte kapitlet, så har liksom under livets olika faser det här brevet har liksom stått fram hela tiden. Både för att, jag vet inte, kanske för att det både innehåller så mycket hög och sublim teologi, och för att det är så oerhört praktiskt och konkret. Och Paulus skriver med en särskild ton i Efesierbrevet. Det är fullt av språk, fullt av förundran som balanserar på gränsen till vad vi kan omfattar med vårt språk. Det är som att han tittar på det här ofattbara som Gud har gjort för oss i Kristus. Och så kan han inte låta bli att brista ut i lovprisning och förundran och bön. Det bara bubblar hela tiden i det här brevet. Han använder ord som rikedom och fullhet och mysterium och hemlighet. Och han staplar begrepp på begrepp. Och ibland verkar det som att han famlar efter ord för att omfatta den här storheten i vad han försöker att beskriva. Och så då och då, särskilt i första och i tredje kapitlet, så är det som att han, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, att han förlorar sig själv och exploderar i bön och lovprisning. Underbart, vilket brev. Och det är förstås min bön för oss som församling. Att när vi läser det här brevet, att vi ska, när vi tar oss tid och tittar på vad Paulus försöker att beskriva, och när vi återvänder till det söndag efter söndag, att det här ska driva oss till Gud och se Guds oerhörda skönhet. Jag är säker på att det här brevet kommer att forma oss, och det är på intet sätt en utsaga om min förmåga som predikant. Det är en utsaga om det här brevets inneboende kraft. Det är ett oerhört brev. Och jag har många gånger tidigare i olika sammanhang velat predika genom det här brevet för att jag älskar det så mycket. Men jag har inte vågat av olika anledningar. Men nu, jag tror att tiden är mogen. Så nu släpper vi lös detta lejon till brev. Och så ser vi vad som händer i församlingen. Och idag har vi alltså framför oss brevets två första verser. Det är Paulus hälsning till församlingen. Och jag har noterat att när många genom historien har predikat igenom det här brevet, så har man hoppat över de här två verserna. Men låt oss påminna oss om att också de här två verserna är inspirerad text. Varje ord finns här av en anledning. Och det gäller inte bara Guds ord, utan det är en bra princip att när vi läser en författare, så är det klokt att lägga märke till vad den här författaren ser är nödvändigt att ha med i sin allra första inledning. Och desto mer då när vi läser Guds ord som är Guds tilltal till oss. Hur som helst, när jag började gräva i den här ganska till synes formella hälsningen så fick jag fram så mycket material att jag skulle gott och väl kunnat hålla 3 predikningar bara från de här 2 verserna. Men jag ska försöka hålla ihop det här. Och jag lägger upp predikan i 2 punkter. Först vill jag göra en sorts introduktion och lyfta fram några övergripande teman i Efesierbrevet. Och jag vill också säga någonting kort om Paulus som dess författare. Och därefter så i andra halvan av predikan, eller lite mindre än halva predikan, den är rätt så framtung, så tittar vi på fortsättningen av brevet. Hur han beskriver brevets mottagare. Och jag kallar det för en trefaldig beskrivning av de kristna. Det är svårt att hålla en introduktionspredikan. Jag är hela tiden frestad och nu ger jag mig för frestelsen att säga det blir mer spännande nästa gång när vi ger oss in i texten till 100%. Men jag tror att det är bra för oss att hålla ett högt perspektiv här och se några övergripande teman innan vi kastar oss in. Jag vill nämna 4 teman som präglar brevet. Det första och det största, det som präglar brevet allra tydligast, är det som finns redan här i den första versen. Det står från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Där har vi det. Genom Guds vilja. Han är apostel. Det hade räckt med att han sa jag är apostel. Han säger det i andra sammanhang. Men här säger det genom Guds vilja. Det stora temat genom hela brevet är Gud. Hela brevet handlar om vad Gud har gjort för oss. Och som en konsekvens hur vi kan leva. Alltså på grund av vad Gud har gjort för oss. Det här är ett brev som är fritt ifrån situationsbetingade frågor. Han tar liksom inte upp konflikter som pågår i en församling eller någonting sånt. Han skriver vad han vill skriva. Och då lyfter han fram det här. Jag är apostel genom Guds vilja. Han är inte apostel på grund av sig själv, för att han själv har bestämt det, eller på grund av att någon människa har gjort honom till det. Han är apostel på grund av Gud. Allt börjar med Gud. Och på samma sätt behöver vårt tänkande alltid börja med Gud. Många av de problem och bekymmer som vi har i kyrkan idag, också som vi som individer har, beror på att vi är så intresserade av oss själva. Det är hela den här kulturens problem som jag i högsta del är en del av och delar. Att vi är så självupptagna. Att tankarna kretsar så oerhört mycket kring mig själv. Och vi har till och med, som kultur så har vi till och med gjort det till en dygd. Vi talar om det som någonting hälsosamt, i alla fall ibland. Att jag behöver fokusera på mig själv. Alltså, när vi i verkligheten förlorar oss själva i en sorts självupptagenhet. Och det gör oss olyckliga och eländiga. Bibelns budskap vill ta oss tillbaka till Gud. Det handlar om Gud. Bibeln vill låta oss förundras över någonting som är oändligt mycket större än oss själva. Oändligt mycket viktigare än oss själva. Vackrare än oss själva. Mer värdefullt än oss själva. Härligare än oss själva. Och Bibeln vill ödmjuka oss inför detta stora. Det vill väcka vår tillbedjan och någon som är värdig vår tillbedjan. Så det är vad det här brevet gör. Det ställer oss i någon bemärkelse öga mot öga med Gud. Vem Gud är och vad Gud har gjort. Och Paulus betonar genom hela brevet Guds storhet och hans obeskrivliga härlighet. Lyssna här, några exempel. Kapitel 1, vers 5. Ni får jättegärna ha biblarna uppslagna. Ja. Kapitel 1, vers 5. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Ni hör hur mycket det handlar om Gud. 1:9. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. 1:11. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. Vers 12. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Allting handlar om honom. Allting handlar om honom. Han behöver ingens hjälp. Han är Gud. Han är evig och oändlig. Han är den enda på vilket allting annat beror. Så för Paulus börjar allt med Gud, och det borde också gälla oss. Så låt oss göra, vänner, vad vi kan för att på något sätt kliva åt sidan och släppa in den verkliga huvudpersonen på scenen. Låt oss som församling vara ett folk som först och främst är upptagna och uppfyllda av vem Gud är. Vilket är långt mer intressant än vem jag är. Och vi kan ju bara påminna oss, Jesus har ju lärt oss att be, inte sant? Han får frågan, lär oss att be, och han lär oss att be. Och han ger oss ett mönster i Herrens bön som vi har bett. Och det första han lär oss att be är om Gud. Eller hur? Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt din vilja ske. Det handlar, vi börjar där. Herren själv lär oss det. Så, det övergripande temat är Gud. Ett annat tema som ligger nära i det här är att Paulus återkommer till ord som rikedom och fullhet. I kapitel 1:7 så talar han om Guds rika nåd som han lät flöda över oss. I kapitel 3:8 talar om evangeliet, om Kristi ofattbara rikedom. I 3:16 om Guds härlighets rikedom. Så vi har alltså Guds rika nåd, vi har hans härlighets rikedom, och vi har Kristi ofattbara rikedom. I Efesierbrevet är det som att Gud släpper lös det över oss. Det är fullt av rikedom. Ordet ära eller härlighet, det är samma ord på grekiska, det används 8 gånger. Ordet arv används 4 gånger. Orden fullhet eller uppfyllas används 7 gånger. Det finns ett tema här. Känner ni det? I kapitel 3:19 så har vi all Guds fullhet. Smaka på de orden. All Guds fullhet. Alltså Gud som är oändlig. Det är ingen tvekan. Han är oändlig. Och Paulus talar, han har djärvheten att tala om all Guds fullhet. I kapitel 4:13 så talar han om församlingen som kommer till en mognad som motsvarar Kristi fullhet. Och inom oss så har vi anden som verkar fram allt detta. Och nyckeln till allt det här finns i den lilla frasen i Kristus. Ni hörde hur jag nämnde ord som återkommer ofta i brevet, 7-8 gånger. Frasen i Kristus används 27 gånger i de här 6 kapitlen. Det är på grund av att vi är i Kristus som vi har tillgång till hans, till Guds nåd, till Guds arv, till hans fullhet, hans rikedom, hans härlighet, alla de här stora orden. Det är på grund av Kristus som vi får förlåtelse, och vi får vers 3 som vi ska titta på nästa gång. All himlens andliga välsignelse. Man skulle kunna tänka, han tar i så han spricker. All den andliga välsignelsen. All. Det är Guds ord till oss. Och vi ska anstränga oss för att försöka förstå vad det betyder. Men det finns alltså bara ett sätt för allt det här vackra och stora att det blir en verklighet för oss. Och det är för att Gud har sänt sin enfödde son in i smärtan och förnedringen som det innebar att spikas upp på ett kors. För att sedan bära Guds vrede över vår synd. Det är bara i Kristus som vi är friköpta och får förlåtelse för våra synder. Det sker genom hans blod, säger Paulus i den sjunde versen här i första kapitlet. Det är i Kristus som vi är utvalda. Utvalda innan världens grund blev lagd. Förutbestämda att bli Guds barn. Det är i Kristus. Det är i Kristus som vi får den helige ande som ett förskott på det arv som väntar. Och vi fortsätter. Kristus är, jag läser från vers 21 kapitel 1. Han är högt över alla härskare, makter och krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Det är Kristus som är församlingens huvud. Vers 23. Församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Och Paulus summerar allting i kapitel 3 och 19. Han säger så här. Ja, bläddra dit om ni har den. Bläddra dit. Kapitel 3 och 19. Sidan 17, 43. Så vi ska lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap och sån här. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är ju en ofattbar tanke egentligen. Om vi funderar på vem Gud är. Att den som är kristen kan uppfyllas av all Guds fullhet. Att vi som kristna skulle lära känna Kristi ofattbara rikedom. Att han har gett oss den helige ande som verkar i oss. Och som kan göra 3:20 långt mer än allt vi ber om. Eller tänker oss. Och som sagt, vi ska gå igenom allt det här. Men det här svindlar ju. Det är så stora ord att jag vet inte vad jag ska säga. Det går över våra huvuden liksom. Vi kan inte omfatta det. Alla de här obeskrivliga rikedomarna har vi när vi är i honom. Det är när vi är i Kristus, när vi förenar med Kristus genom tron på honom. Vi kan inte få det genom vår egen förtjänst på något sätt. Det räcker inte med att vi är hyggliga och goda människor. Allt är hans, allt tillhör honom och han ger oss det som en gåva. Aldrig som en lön. I Efesierbrevet så är alla våra rikedomar baserade på hans vilja. Kapitel 1, vers 5. Hans vilja, hans nåd, kapitel 1, vers 6 och 7. Hans ära, kapitel 12. Hans kallelse, kapitel 1, vers 12 och 14. Hans kallelse, 1 och 18. Hans makt och kraft, 1 och 19. Hans kärlek, 2 och 14. Hans verk, vi är hans verk. Allt kommer från honom. Och det gör det för att vi är förenade med honom. Genom tron på honom. Jag hade inte tänkt säga någonting om det. Men jag satt igår kväll och googlade. Och hittade den person som Guinness rekordbok har utsett till den snålaste genom hela historien. Hon heter Hattie Green eller någonting sånt där. Hon kallas för häxan på Wall Street. Hon dog 1916. Hon hade då uppåt $1 miljard. Men ta siffrorna, för jag har inte skrivit ner det. En ofantlig förmögenhet. Och det sägs om henne att hon åt kall havregrynsgröt för att det var för dyrt att värma upp vattnet. När hennes son fick en svår skada i benet, så dröjde hon så länge med att vårda det, för att hon ville hitta en gratis klinik, så att benet till sist fick amputeras. Och hon späkte sig själv, så att säga. Hon levde så enkelt att hon förmodligen dog långt för tidigt, för att hon ådrog sig sjukdomar på olika sätt. Och anledningen till att jag tar upp det här är, någonstans så blir det här en bild på den kristne. Alltså, vi har ett sånt kolossalt obeskrivligt arv, en sån rikedom, hela Guds fullhet. Och vi är liksom upptagna av oss själva, att vi inte fattar vad det innebär att leva rika. Fattar ni? Alltså, det är så mycket vi har. Och Paulus vill ju någonstans visa oss det. Titta! Titta vad ni har! Lev utifrån det! Unna dig varm gröt! Om jag får pressa den här fåniga illustrationen. Ja, det var det tredje. Ett fjärde återkommande tema i det här brevet är församlingen. Att vara i Kristus innebär inte bara att vara mystiskt förenad med honom genom tron på honom. Det innebär också att vara en del i hans kropp. Att vara i Kristus är att vara en del i hans kropp. Att vara en medlem i kroppen. Medlem i kroppen. Paulus talar om församlingen som Kristi kropp, och också här i Efesierbrevet. Och att vara i Kristus är att vara en del i kroppen. Titta här i kapitel 3. Det här är viktigt. Paulus talar om sig själv, och han talar om sitt uppdrag som apostel i de första två verserna. Och sen säger han i den tredje och den fjärde versen, han berättar om en hemlighet. Ser ni det? I den tredje versen. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. Och vad är det för hemlighet? Jo, vi tittar i vers 5. I forna generationer var den här hemligheten inte känd för människor, så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Så han talar om en hemlighet. Han har anspelat på den tidigare. Den här hemligheten har varit fördold fram tills nu. Alltså, under hela gamla testamentets tid så kände man inte till den här hemligheten. Den var hemlig. Och vad är det då? I vers 6. Jo, att hedningarna har samma arv som vi, det vill säga vi judar. Hedningarna tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Och det här är lätt att bara gå förbi snabbt, men det är jätteviktigt. Vi tillhör samma kropp. Här får vi en insikt i vad Paulus menar att församlingen är. Församlingen är en hemlighet. Mysterium är det grekiska ordet. En hemlighet som har varit fördold genom hela historien fram tills nu, när han skriver det. Men Gud har uppenbarat det här för Paulus och för andra. Den här hemligheten, nämligen att alla, oavsett etnicitet, får del i samma löfte genom tron på Kristus, och att alla tillhör samma kropp. Alla tillhör samma kropp. Det finns många bilder i församlingen. Det finns många bilder av församlingen i Bibeln. Och de flesta av bilderna kommer ifrån den gammaltestamentliga myllan. Det talas ju om Guds folk på olika sätt. Det talas om församlingen som Guds kungarike. Det är ju ett givet tema som vi har i Gamla testamentet. Och både Jesaja och Jeremia talade om en messias, en kung som skulle komma och upprätta sitt rike. Vi har redan i första Mosebok 49 en profetia att det ska komma någon ur Juda som ska vara en kung. Och så har vi ju Israels folk som blir ett kungarike. Under Gamla testamentet man kände till att hedningar kunde konvertera och liksom bli judar på något sätt och börja tillbe den högste guden. Så det var inget nytt, det fanns. Under Gamla testamentet så omtalades Guds folk som en brud. Vi har det i Hosea. Profeten Hosea får Guds uppdrag att göra en profetisk handling och gifta sig med en otrogen kvinna. Och budskapet är att Gud gör detsamma, men Gud har en brud. Det finns i Hosea 16. Under Gamla testamentet omtalas Guds folk som en vinstock. I Jesaja 5 så har vi det. Gud säger hur han berättar hur han planterade ädla stockar, men de bar dålig frukt. Under Gamla testamentet så har vi Guds folk som omtalas som en flock får. Det har vi Jesaja 40, och Gud är herden som samlar sina lamm och han bär dem i sin famn. Vi har psalm 23 där folket säger Herren är min herde. Och alla de här bilderna finns ju också i Nya testamentet naturligtvis. I Efesierbrevet 5 som vi ska komma till så har vi församlingen som Kristi brud. Vi har vinstocken och grenarna i Johannes 15. Vi har bilden av herden och fårjorden i Johannes 10. Vi har bilden av kungariket i Kolosserbrevets första kapitel. I Efesierbrevet 2 så har vi bilden av församlingen som ett hus, ett heligt tempel. Även om det inte uttryckligen finns i Gamla testamentet så är det Gamla testamentet ett koncept. Men aldrig tidigare så har vi hört talas om Guds folk som en kropp. Det är nytt. Det är någonting nytt som kommer här, som Paulus introducerar. Poängen är en organisk förening med varandra där Kristus är huvudet. Vi är också förenade organiskt med Kristus som huvud. Vi är en kropp tillsammans. Där alla bidrar med en mångfald av tjänster och uppgifter. Men återigen, poängen är att alla är delar i en organisk enhet. Man hjälper varandra, man stöttar varandra, man underordnar sig med varandra. Det finns hela tiden en mellanmänsklig dynamik här. Och jag är lite osäker på hur långt det är rimligt att förstå den här bilden. Om man kan pressa den. Eller om det är att pressa den. Alltså det jag är osäker på är om det överhuvudtaget är möjligt att föra ett trovärdigt argument för ett kristet liv utan att vara förenad i en lokal församling med andra medlemmar. Eftersom en väsentlig del, en helt väsentlig del i det kristna livet är att ha med andra medlemmar att göra. Att underordna sig andra. Att stötta och styrka andra. Att älska andra. Det är omistligt. Och i och med att den här hemligheten har avslöjats, att vi nu ingår i samma kropp med Kristus som huvudet, så har vi en helt annan typ av mellanmänsklig intimitet. Vi är ett i Kristus. Och i den här gemenskapen så liksom pulserar anden som ett sorts livsblod. Vi har alltså inte bara med Gud att göra genom att gå till en gemensam plats och offra på vissa tider, offra och tillbe på vissa tider som är bestämda. Och om vi har tur så kanske vi känner igen någon. Nu har vi med Gud och varandra att göra i en organisk relation hela tiden. Vi samlas allihopa och vi tillber på särskilda tidpunkter. Vi är ju här nu till gemensam tillbedjan. Men på något sätt så har vi alla med allt i varandras liv att göra. Det är nytt. Att vara kristen är att vara en medlem, en del i en kropp. Och att vara medlem är att bjuda in de andra medlemmarna, att liksom ge dem tillåtelse att älska och uppmuntra och tillrättavisa, så att hela kroppen mognar och Kristus blir ärad. Ni vet, Paulus säger, om en lem lider så lider hela kroppen. Det är liksom allas angelägenhet. Bilden är ju briljant. Om en lem lider så lider hela kroppen. Vi kan inte bara ignorera det. Det är för att jag tänker på det hela tiden. Så intimt är det. Det är liksom det självklara livet i Nya Testamentet. Det kristna livet. Här finns inga ökeneremiter. Alltså bilden blir grotesk, och det här jag blir lite tveksam till hur långt man kan pressa den. Om vi föreställer oss liksom enskilda tår som skuttar runt och inte är ansvariga för någon. Inte har någon att älska, inte har någon att underordna sig. Inte har någon att glädjas med eller att gråta med. Inte har någon att lida med, om ni förstår vad jag menar. Nya testamentet har 47 uppmaningar om hur vi ska förhålla oss till varandra. Vi har precis pratat om det här i medlemskursen innan gudstjänsten. 47 uppmaningar om hur vi ska förhålla oss till varandra inom församlingen. Att vi ska bekänna våra synder för varandra. Att vi ska ha överseende med varandra i kärlek. Att vi ska underordna oss varandra. Och det här är uppmaningar som blir missförstådda. Eller blir extremt abstrakta. Eller nästan till meningslösa. Om de inte blir kött och blod i en lokal församling. Så, nu har jag dröjt mig kvar här längre än jag hade tänkt. Men det här är viktigt. Det är jätteviktigt. Och jag vet att det är kontroversiellt i vår individualistiska kultur. Men det här är vad Nya Testamentet undervisar. Och det har bäring på vårt andliga väl. Okej, vi är fortfarande kvar i den första punkten. Men vi kan börja titta lite mer på texten och lägga märke till det första som står i brevet. Att det är från Paulus. Och vad kan man säga om Paulus? Ja, jag tror att de flesta här inne är ganska bekant med honom. Eller de flesta är nog väldigt bekant med honom. Han växte upp och blev en mycket lärd man, en strikt farisé. Och när den kristna kyrkan började ta form så hatade han den och förföljde den, värre än kanske någon annan. Och när han var helt upptagen av att förfölja kyrkan så kom den uppståndne Kristus till honom och gav hans liv en helt ny riktning. Istället för att vara en kyrkans förföljare så blev han en apostel. Och efter ett antal år så blev han en av pastorerna eller de äldste i församlingen i Antiochia. Och så småningom så blev han utsänd tillsammans med Barnabas för att förkunna evangeliet för hedningarna. Så drog han ut på missionsresor och grundade församlingar. Och var kanske den som mer än någon annan såg till mänskligt sett att kyrkan är en global rörelse idag. Och det står vidare att han skriver till församlingen i Efesos. Det här ordet Efesos saknas i en del handskrifter. Och i en del bibelöversättningar så har vi Efesos inom parentes. Det tyder på att brevet inte nödvändigtvis är skrivet specifikt till Efesos. Utan var ett mer generellt brev som skickades runt i församlingarna där i Turkiet. Sannolikt, det verkar sannolikt, eftersom det inte finns några hälsningar till några enskilda personer. Det finns ingenting som anspelar på några enskilda situationer i församlingen. Det finns liksom inget aktuellt så som vi ser i så många andra brev. Det är helt enkelt ett brev där Paulus skriver om Gud. Han skriver om rikedomen som finns i Kristus och han beskriver om församlingens hemlighet. Okej. Okay. Orkar ni? Vi går vidare till den andra punkten. Den är kortare, i alla fall lite kortare. Vi tittar på vad Paulus säger om brevets mottagare. Han skriver till helt vanliga kristna. Helt vanliga kristna. Inte äldste eller några speciella typer. Sånt. Predikanten David Martin Lloyd-Jones, han säger att här har vi ett oreducerbart minimum om vad som utgör en kristen. Paulus använder tre ord, tre begrepp för att beskriva de kristna som är brevets mottagare. Han säger att de är heliga, troende och i Kristus. En ordagrann översättning av den här versen skulle kunna låta: till de heliga som är i Efesos och troende i Kristus Jesus. Så det är lite annorlunda än vi har i våra översättningar. Och alla de här tre begreppen har dubbla innebörder. Alla säger någonting grundläggande om vad en kristen är. Först har vi ordet heliga. Det första ordet betyder att det är någon som är avskild. Det är någon som är tagen åt sidan. Om jag ska pressa det så, om jag har en limpa som inte är skuren och jag skär av en bit och så sätter jag den där, så är den helig i den bemärkelsen. Den är avskild. Och nu ska vi inte göra misstaget att läsa det här med moderna västerländska individualistiska glasögon. Vi får påminna oss om för första gången och absolut inte sista gången att Paulus skriver inte till en individ. Efesierbrevet är, precis som de flesta andra texter i Nya Testamentet, inte ett brev till mig. Det är ett brev till oss. Paulus skriver till en församling eller till flera församlingar. Så när han säger att de är heliga i bemärkelsen avskilda, så är det en grupp människor som är avskilda från resten av samhället, liksom, kulturen. Och det är precis det medlemskapet i en församling gör. Det drar en gräns runt församlingen och säger: du är innanför, du är medlem i kroppen. Och alla andra är utanför. Så det är en grupp som gestaltar, en grupp som är annorlunda, den är separerad. Och den gestaltar ett annorlunda liv än resten av samhället. Det betyder inte att de inte har någon kontakt med resten av samhället. Utan snarare att de har en helt annan riktning med sitt liv. De börjar med Gud eftersom de vet att allt börjar med Gud. Och de vill leva sina liv tillsammans till Guds ära. De vill dela evangeliet med de som finns i närheten och de som är långt borta. Och det finns en gränsöverskridande kärlek och generositet här. Det är en gemenskap som är annorlunda på ett sätt som attraherar. Som andra kikar in i och säger: wow, vad de älskar varandra. Men det är också en gemenskap som har ett budskap som både attraherar, det finns förlåtelse. Men det är också ett budskap som väcker anstöt. Du är på väg mot evig undergång om du inte omvänder dig. Så varje person, nu ska vi se, där har vi det. Det är den första aspekten, att vara annorlunda. Den andra aspekten är att vara helig, är att det är någonting som har hänt med varje individ. Nämligen att man har fått en tro på Kristus och en vilja att förtrösta på Kristus med hela sitt liv. Varje individ i den här kroppen är född på nytt och vill leva för Kristus och är genom tron förenad med honom. Varje person är förklarad rättfärdig av Gud. Varje person har fått syndernas förlåtelse. Och ordet helig har också en innebörd av renhet. Det betyder inte att de här människorna som ingår i församlingen är syndfria. Men det innebär att syndens fördömelse är borta. att den här föroreningen som separerade oss från Gud är borttagen. Att alla skulder är borta, om man uttrycker sig i ekonomiska termer. Och istället så får varje kristen göra anspråk på Jesu Kristi rikedomar. Skuldfri. Är inte det en ganska spännande tanke? Skuldfri. Det ringer ju sån här lånesäljare då och då. Och jag måste erkänna att någon gång när jag inte har haft ork att prata med de här, så har jag bara sagt, nej, jag har inga skulder. Du kan ringa någon annan istället. Det är ganska spännande tanke. Jag har inga skulder. Prata med någon annan. Det finns ingen som har något att kräva hos mig. Jag är skuldfri. Det är alltså inte med verkligheten överensstämmande. Jag har skulder, ekonomiska skulder, som jag tror att de flesta också har. Ja. Så här är värdefullt för oss att stanna upp och fundera om det här är en beskrivning på mig. Har jag förenats med Kristus genom tron på honom? Vill jag ge upp mitt liv för honom? Vill jag ge upp mitt liv för honom för att leva ett nytt liv i hans gemenskap? Okej. Nästa ord Paulus använder för att beskriva de kristna är troende. Och här finns också två innebörder. Dels så innebär det att varje person som beskrivs som troende faktiskt tror på vissa saker. Den kristna tron har ett specifikt innehåll. Det handlar inte om att vara en snäll och trevlig person. Det har ingenting att göra med att vara kristen. Man kan vara snäll och trevlig för all del, men jag tror på ett specifikt innehåll. Att jag håller vissa saker för sanna, och de här sakerna som jag håller för sanna är också någonting som jag förtröstar på med mitt liv. Varje vecka i församlingen här så läser vi en trosbekännelse på förmiddagen. Idag läste vi den nicenska. Och de här trosbekännelserna, de är ju sammanfattningar. De är inte helig text på något sätt. Men de är sammanfattningar där varje ord är valt med stor omsorg och faktiskt är en frukt av ganska mycket konflikt. För att med så stor precision som möjligt beskriva vad i den kristna tron som inte är förhandlingsbart. Det här är helt enkelt vad man måste tro på för att det ska vara meningsfullt att kalla sig kristen. Och här i den nicenska så har vi Gud som allsmäktig fader och skapare. Så om vi inte tror på Gud som fader eller Gud som allsmäktig eller som skapare, så kan vi inte prata om en kristen tro. Förstår ni hur det fungerar? Vi har Jesus Kristus som är av samma väsen som fadern, men också människa. Varje vecka så kommer det hem Jehovas vittnen till oss och vill diskutera. Och vi delar inte det här. Vi är helt överens om att vi har olika tro. Ingen av oss skulle få för sig att vi ska vara i samma församling på något sätt. Det är för att jag tror, tillsammans med kyrkan genom historien, att Jesus är Gud. Evig Gud och evig människa. Och det tror inte de. Det är ingen kristen tro. Det är en annan tro. Och andra saker. Så den kristna tron har ett specifikt innehåll. Vi tror på den heliga ande som också är Gud, som har talat genom profeterna, det vill säga genom Bibeln. Men tron kan också sammanfattas i evangeliet. I evangeliet som är de goda nyheterna, att Gud som är oändligt god har sänt sin son att leva och dö i vårt ställe, så att vi kan genom tron på honom få förlåtelse för våra synder och inte behöva gå under utan ha ett evigt liv i gemenskap med honom. Evangeliet är att vi inte behöver förtjäna Guds godkännande, utan att Kristus levde det fullkomliga livet i mitt ställe. Att Kristus tog den förbannelse jag har förtjänat i mitt ställe. Och att jag får hans rikedom. Det är ena sidan att vara troende. Det finns ett specifikt innehåll i vad jag tror på. Det andra sidan är att vara troende har med trofasthet att göra. Det innebär att det jag tror på, så att säga, det här innehållet är något som får praktiska konsekvenser i mitt liv. Annars talar vi om hyckleri, liksom. Att man tror på en sak och lever på ett annat sätt. Så hittills har vi två ord. De kristna kallas för heliga och troende. Och man kanske kan se det som två sidor av samma mynt. Från Guds sida har han gjort oss heliga. Han har förlåtit oss våra synder och förklarat oss rättfärdiga. Och från vår sida är vi troende. Det finns ett antal saker som vi tror på och som vi vill förtrösta på med våra liv. Och det tredje begreppet som Paulus använder för att beskriva de kristna, det är i Kristus. Här står det på Kristus, men det är en liten omskrivning. I Kristus. Och det här begreppet i Kristus, det hänger samman, grammatiskt sett så hänger det samman lika mycket med båda de här tidigare. De heliga i Kristus, de troende i Kristus. Och jag har redan varit inne på det här, men att vara i Kristus har också en dubbel bemärkelse. Dels så har vi vad teologerna kallar för en mystisk förening med Kristus. I Romarbrevets 6:e kapitel så säger Paulus att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Vi läste det nu också i Galaterbrevet 4. Genom vår tro på honom så är vi liksom förenade med honom. Vi har ett band till honom så att Gud ser oss som ett. När Kristus dog så dog vi. Det gamla livet finns inte kvar. Och den andra aspekten att vara i Kristus är att vi är förenade som medlemmar i Kristi kropp. Vi är i Kristi kropp, i Kristus. Och det har vi redan talat om. Så, nu ska jag avsluta. Vad tar vi nu med oss av det här? Den här besvärliga introduktionspredikan. Dels, om jag får säga det själv, att vi har ett väldigt spännande ett väldigt spännande och ett potentiellt livsförvandlande brev framför oss. Det här kommer att bli gött. Och det börjar med den enkla insikten att allt börjar med Gud. Paulus var en apostel för att Gud ville det. Gud dundrade in i Paulus liv och orsakade total omsvängning. Och Gud har också ditt liv i sin hand. Oavsett om du vill det eller inte. Du är inte stor nog att krångla dig ur. Du finns där. Han leder dig enligt sin goda vilja. Så vänner, våga förtrösta på honom. Men också att din frälsning börjar med Gud. Han har gjort dig helig. Han föder dig på nytt. Och du svarar med att tro på honom. Du svarar med att förtrösta på honom. Du svarar med att ordna ditt liv så att det märks att du är ny. Allt börjar med honom. Och alla dina meriter finns i honom. Du har ingenting som du kan berömma dig av inför honom. Och Paulus nu, absolut avslutningsvis, Paulus hälsar församlingen med de här orden: nåd och frid. Det var det första jag hörde när jag kom till huset här idag. Nåd och frid, det är ju underbart. Och det är samma sak här. Nåden är källan och friden är strömmen som flödar ur källan. Gud ger dig nåd. Det börjar med honom. Och därför har du frid med honom. Och när du har frid med honom så kommer hela livet på sin rätta plats. Låt oss be tillsammans. Fader, vi tackar dig för din nåd och för din frid. Och vi tackar dig för alla de här storheterna som vi har talat om. De här enorma orden om fullhet och rikedom och allt detta. Och vi ber att din ande leder oss in i din glädje. Låt den här predikan få bära frukt så som du vill. Men jag ber också för hela den här serien. Jag ber, Fader, att Efesierbrevets rikedom ska drabba oss som församling. Kom till oss och gör ditt omskapande och upprättande verk med oss alla. I Jesu Kristi namn. Amen.